Vibrary Audiobooks presenterar Den sista jakten. Skriven av Anders Mattlein. Uppläst av mig, Håkan Julander. Den sista jakten. Stillheten och tystnaden tycktes permanenta. Som om landskapet alltid sett ut på samma sätt. Som en målning vilken aldrig bleks. Barrskogen bredde ut sig åt alla håll. Tonade vid horisonten ut till ett grönsvart sjok som småningom övergick i konturlösa höjder i olika blåtoner. Här och var genombröt skogen av vägar som uppklippta fåror i den tjocka mattan. Sjöar där dimman och månarna hängde lätt och orörlig tills luften långsamt värmdes. Vidsträckta områden av genomdränkt myrmark som avlöstes av partier med lövskog innan gran och tall definitivt tog över. Bäckar med ogenomträngliga snår längs hela sin sträckning. Ett komplicerat flätverk av björk och vide. Löven gula, gyllenbruna. Himlen var mörkt grå. Aningen ljusare bortom kullarna där solen gått ner. Luften kändes frisk och ren och fuktig. Inte minsta vindil rörde det våta, böjda höstgräset. Stugan låg i utkanten av en glänta. Liten och röd med vedbod och torrdass ett stycke närmare skogen. Om det inte varit för den röda stationsvagnen som stod på planen framför huset hade scenen kunnat vara 100, kanske 200 år. Det flöt ett milt gult sken genom husets fönster, skimrande i aftondunklet. I det lilla köket var det varmt och doftade av kaffe och av maten som de bägge männen just ätit. Den ene var storvuxen, hade grånat hår och var klädd i en ylletröja som tycktes väl generöst tilltagen även för hans imponerande kroppshydda. Det var skönt att komma ifrån stadslivet en tid och strunta i hur man såg ut. Här i ödemarken spelade elegans och mode ingen roll. Här gällde andra värderingar. Han serverade kaffe och placerade en konjaksflaska mitt på bordet. Den andra mannen log uppskattande och hällde upp två ordentliga skvättar i de framställda glasen. Jo, jag tackar, sa han. Martell, det är till att hålla sig med fina grejer. Köpte den på planet när frugan och jag var på Ibiza. Vi dricker ju inte så mycket sånt där. Den yngre tände sin pipa och läppjade på konjaken. Han kände sig behagligt avslappnad och varm. Mycket tack vare måltiden strax före som innefattat både vodka och starköl i riklig mängd. Fan, Tore, sa han. Ett sånt här ställe skulle jag vilja ha. Vi köpte det på 50-talet för nästan ingenting. Men då var det rena ödekåken, helt förfallet. Jag har faktiskt fixat upp den själv, men det tar ju sin tid. Man kör inte 65 mil om man bara har helgen på sig. Tore Engman hade nyligen fyllt 60. Och efter allt firande både på företaget och hemma hade han ansett sig i behov av att få koppla av några dagar. Att hans födelsedag inföll mitt i älgjaktsäsongen var en lyckträff. Och på senare år hade det känts allt svårare att lämna stugan efter de få befriande dagarna. Marianne, hans hustru, trivdes ju inte här uppe den här tiden på året. Och på somrarna blev det heller inte så mycket tid tillsammans i stugan eftersom hon gärna såg att de åtminstone en gång om året uppsökte något semestermål med sol och bad och lämpligt hålligång. Men han ville helst inte vara ensam i stugan och hade därför gjort det till en tradition att låta någon på avdelningen där han jobbade följa med upp under jaktdagarna. Förra året hade det visserligen varit Sören, svågen, som följt med. Men i år hade han återgått till mönstret och plockat ut någon från firman. Det hade blivit Frank Wiman. De hade inte lärt känna varandra särskilt väl, trots Wimans 6 år i företaget. Och det hade väl sina orsaker. Wiman var inte väl sedd bland de övriga 12 på försäljningsavdelningen. Och Tore delade till stor del deras uppfattning. Men när jakten närmade sig hade han sagt till Frank att det var på tiden att de bekantade sig närmare med varandra. Och han hade bett honom följa med till stugan. Det hade väckt en viss förvåning bland de övriga, men man undvek att säga något om det. Tore ville väl försöka etablera så god kontakt som möjligt med alla nu när han utsätts.